Här börjar Dubbelspel av Ellery Queen, översatt av Hans Ullberg, inläst av Peter Melin, för Saga Egmont. Observera att titeln är en återpublicering av ett äldre verk, och som sådant kan det innehålla uttryck och formuleringar som idag kan uppfattas som stötande. Tisdagen den 4 april. Ellery trodde att han för alltid hade gjort upp med Wrightsville. Vid tanken på den staden fick han till och med en släng av hemsjuka, på samma sätt som den som ser tillbaka på sin barndom med sentimentalitetens förmildrande blickar. Han brukade säga att fastän han var född i New York var Wrightsville hans andliga födelsort. En stad med fridsamma almar, slingrande kullerstensgator och krokiga gränder. En stad som vilade i skötet på en bördig dal och moderskärt tydde sig in till en av New Englands matriarkaliska bergskedjor. Här stod skogen alltid grön eller klädd i ren vit snö. Det fanns mjuka ängar att se på och livsgivande luft att andas. Och de här och där förekommande kullarna beredde en lagom tillfredsställande omväxling. I hans minne framstod hela trakten med diamantens eller smaragdens glans. Absolut inte med rubinens. Blodets färg låg allt för otäckt nära verkligheten. Kuvertet skimrade som en rubin. Eller undersökte det på nytt, utan att röra innehållet. Det var ett avlångt kuvert av spräckligt, glansigt, blåaktigt papper som man kan få i varenda diverse handel i hela Amerika. Han var säker på att det här var från pappersavdelningen i High Village Billighetsbasar. Inte långt därifrån dåsade J.C. Pettigrew, fastighetsmäklare. Och på den sidan av Billighetsbasaren som vette åt Upper Whistling ståtade Miss Sallys tesalong, där damerna i Wrightsville-societén dagligen strålade samman för att smaka på Miss Sallys berömda, kaloririka specialitet. Ananaskop med marshmallows och nötter. Wrightsville. Om man riktade blicken rakt västerut, ut med Lower Main från ingången till Billighetsbasaren, kunde man urskilja grundläggaren Israel Wrights av fågelsmuts nedstänkta rygg. Statyn som behärskade den rostiga hästton mitt på det runda torget. Och där bakom, vid torgets västra del, den nya baldakinen till det gamla Hollis Hotel, där man i somliga rum fortfarande kunde stöta på det porslinskärl som direktionen i en tidigare generation hade anskaffat för gästernas nattliga bekvämlighet. Och om man tittade tvärs över gatan kunde man intill Louis Cahans Bijouteater se Cutrate Drug Company med sin fråliga vita ljusreklam. Dollargrinande fasader och tindrande belysningar. Här hade man Wrightsville i ett nötskal. Inte utan en viss irritation vände heller på kuvertet som hade framkallat denna vision. Det stod ingen avsändare. Det var klart att det inte skulle göra det. Folk som på ett kuvert skriver adressen med textade, avsiktligt grova bokstäver har redan därmed demonstrerat en lidelsefull tillbakadragenhet. Ett anonymt brev. Eller de kände sig frestad att slänga det i aprilbrasan. Försiktigt öppnade han kuvertet. Det innehöll några tidningsklipp, hopsatta med en vanlig knappnål i övre vänstra hörnet. Något mer innehöll kuvertet inte. På det översta klippet återfanns Wrightsville Records huvud och följande datum. Onsdagen den 1 februari. Wrightsville Record var stadens enda dagliga tidning. Alltså 2 månader gammalt. Ellery läste igenom artikeln.